Nu har vi bett lite för några saker här. Och de bönerna kommer jag ju klippa bort. Det har varit inspelat och det brukar inte vara så, men jag klipper bort det. Så det är inte för offentligheten vad vi... Nej, vi ska kunna be för vad som helst och därför ska vi bevara varandras integritet. Men sen har det kommit några ord här. Ett fick jag igår från Gud och så vet jag ett annat idag. Då. Och det stämmer ju faktiskt lite med situationen som vi har pratat lite och bett kring nu och några saker. Sen är det ju ett bibelord är ett jättestort behov bland hela svensk kristenhet att ta till sig och verkligen ta till sig. Jag kan förstå varför så småningom. För vad vi har varit ganska tydliga med här från svenskgruppen, det är att allting är inte guld som glimmar, så att säga. Idag så är det väldigt förvirrat andligt. Och nyandligheten har gjort stora insteg. Ja, ny andlighet kallar vi, men det kallas också för New Age. Och ser du strukturerna och grunderna i det, så är det samma som balstyrkan. Och ser du vad det betyder mänskligt, så är det detsamma som att jaget sätter sig på Guds tron. Själviskheten ökar väldigt mycket. Det är de sambanden, det är förenklat då. Vi lever i en kultur där jaget och den egen viljan har stimulerats väldigt hårt. Och det kan bli väldigt svårt för många människor om det aldrig blir så där korrigeras någon gång. För sanningen är den liksom att vi människor, vi får inte som vi vill jämt. Vi kommer till exempel att dö en gång. Det är inte många som vill det. Men det finns saker i livet liksom som vi bara kommer att drabbas av vare sig vi vill eller inte. För det ingår i livets villkor. Och ska man kliva av livets villkor, alltså de villkor och den normala ordningen som Gud har skapat oss att leva i, då måste vi börja fråga oss om andra krafter. Och det är vad många svenskar har gjort. Till det finns det väldigt mycket. Du har det här med reiki, du har det här med yoga, du har, ja, name it. Det finns så väldigt mycket. Men det är samma herre i allt detta. Det vill förleda. Det vill få syndafallet att bli verkställt i den moderna människan. Syndafallet. Du ska själv bli så som Gud. Du ska själv kunna skilja på rätt eller fel. När det präglar en människa och vi börjar på den strävan, vilket de nyandliga rörelserna gör i stor omfattning, då börjar jaget att växa över sina breddar. Och då blir det en gud i sig. Och ni vet att Paulus, han varnar för det hela när han säger att själviskheten får inte ens vara tal om detta avguderi. Så att själviskheten och jaget är av Gud, det behöver vi inte fundera mycket på. Det tycker jag att ordet är tydligt i. När vi möter Gud, när vi kommer till Herren, så tar vi emot Jesus. Vi tar emot räddningen från just detta. För allt sedan syndafallet så har människan gått sin egen väg. Och vi behövde en ny väg. Och Jesus säger också att han är vägen. Han påpekar vem ska lyssna på för att kunna hålla mig på den här vägen. Ja, mig säger Jesus, för jag är sanningen. Ja, men alltså är det värt att göra det? En massa bökigheter tänker man så här. Ja, säger Jesus, jag är livet också. Så vägen, sanningen och livet, det är Jesus. Och han är räddningen från det här. Och det finns ingen annan räddning att vända sig till. Och vi tror liksom att bara för att någonting är andligt. Visst, det blir effekter av alla andar får effekter. Men vi ska komma ihåg att kallas det andligt så finns det en ande med. Så nyandligheten har en uppsjö av andar. Som gärna vill komma in i människan. Och det dumma är liksom att vi lever i en tid då vi bjuder in dessa krafter. De flesta har ingen aning om att man faktiskt gör det. Men vi gör det. Och det får konsekvenser. Så det här är ett problem som för den moderna människan kanske är ganska nytt. Men det är ju ingenting som är nytt för Herren. Räddningen är fortfarande densamma. Och den har inte vikit undan. Den finns fortfarande kvar. Så det är aldrig någonsin hopplöst. Men börjar man, har man en gång kommit in på en felaktig väg, så ska man så snabbt som möjligt kliva av den och gå in på den rätta vägen. Det kan bli väldigt långt väg tillbaka annars. Och det finns lägen då man inte längre förstår vad sanningen säger. Har man gått alldeles för långt kan man vara bortom räddning. Bortom räddning kan man säga, det är, då, när jag själv har blivit min egen gud, då är jag bortom räddning. Det finns ingen rädd. Det går att få allt förlåtet. Det är bara om jag hädar den heliga ande som det liksom blir problem med förlåtelsen. Men jag kommer vara i ett tillstånd i sånt läge så jag aldrig kommer vilja ha med Gud att göra. När jag blir min egen Gud. Jag vill inte ha någon konkurrens. Jag vill sitta kvar på tronen. Och därför är jag bortom räddning. För jag kommer inte att vilja ha någon räddning ens. Och det är en farlig väg att gå. För vi märker inte när vi är på den. För att den verkar väldigt trevlig och bra. Herren har ju tänkt på det här också. Och därför ska jag läsa lite ur Romarbrevet. Jag hoppas att jag inte behöver gå för djupt. Men går man djupt i Romarbrevet, då får man jobba flera månader. För det är liksom outsynligt. Det var någon vis lärare här i stan som sa åt mig, det är Romarbrevet, det ska man kunna. För det innefattar hela Bibeln. Romarbrevet 10 och 9. Jag skriver. Men bara lite tidigare. Det här i sammanhanget handlar ju naturligtvis om rättfärdighet och frälsningen och så. Det är ju Paulus som är skriven nu. Och det var ju hans uppdrag att gå ut med evangelium till hedningarna. Och han var väldigt tydlig i vad det innebar. Jag börjar från 5:e versen. Nej, jag vill börja från 4:e versen. Det såg så bra ut. Det står så här. Ty Kristus är lagens slut. Så är det så i era biblar också.
Det är slutet på lagen.
Ja. Alltså, det fanns en lagens tid. Det var ju innan Kristus. Sen efter när Kristus har gjort färdighet så lever vi i nådens tid. Det är inte längre lagen vi ska uppfylla. Vi ska tänka på det. Kristus är lagens slut. Alltså han har fullföljt det här. Han blir vår rättfärdighet. Om inte Kristus fanns, då måste vi uppfylla hela lagen till punkt och pricka för att betraktas som rättfärdig. Nu har vi fått även rättfärdigheten som den största nådegåvan, eller genom den största nådegåvan, som är Jesus Kristus. Det är väldigt många människor som tror att vi inte har fått några nådegåvor. Har du tagit emot Kristus och är frälst, då har du fått den största nådegåvan. Var lite tacksam över det ett tag. Ja, men så går vi till 5:e versen. Mose skriver om den rättfärdighet som kommer av lagen. Den människa som håller lagen ska leva genom den. Men den rättfärdighet som kommer av tron säger, fråga inte i ditt hjärta, vem ska fara upp till himlen? Och så förtydligar han sig. Det vill säga för att hämta ner Kristus. Eller vem ska fara ner i avgrunden? Det vill säga för att hämta upp Kristus från de döda. Vad säger han då? Ordet är dig nära i din mun och i ditt hjärta. Nämligen trons ord som vi predikat. Om du därför med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväxt honom från de döda, då ska du bli frälst. Med hjärta tror man och blir rättfärdig, med mun bekänner man och blir frälst. De första, när han säger så här, vem ska fara upp till himlen eller vem ska fara ner till avgrunden? Det är det här tillståndet som man ibland man kan uppleva. Att ja, men jag är inte rättfärdigt. Det är någonting som saknas hos mig. Att man går liksom, jag måste jag fara upp till himlen och hämta ner Kristus, alltså räddningen. Måste jag fara ner till helvetet för att möta han och plocka upp han från döden? Nej, säger Paulus. Det är redan gjort. Det trons ord som vi predikar, som har gått in i dig, det är redan gjort. Det blir din rättfärdighet. Det blir din räddning. För det ordet som handlar om Jesus och det har utgått ifrån Jesus, och Guds ord är, ordet är Gud. Så när vi har sått ut Guds ord och när du som lyssnar har tagit emot evangelium, då menar inte jag liksom att det bara ska vara en teori bland många, en filosofi bland många, utan man tar emot någonting som man tillgodogör sig. Tänk dig så här att, vad ska jag ta för bild? Hjälp mig här nu. Ja, jag ser en guldgruva. Ja, det var en bra bild. Okej, okay. Tänk dig så här att jag som den enda här i bygden plötsligt får jag någon aning om att det finns en oupptäckt stor guldfyndighet i närheten. Den ligger på fri mark och enligt svensk lag så kan jag alltså få äga det om jag mutar in med inmutningsrätten. Ingen har upptäckt det där än, bara jag känner till det. Ja, men då går jag och mutar in så jag får äga det hela. Jag har fått en karta någonstans ifrån så jag vet vart den där guldgruvan finns. Och då behöver jag bara sätta igång och gräva upp den. Och så blir jag ju jätterik. Det kan ju vara bra ibland. Okej. Okay. Om jag nu i min tro vet så här. Den här gruvan finns ju. Jag går till de myndigheterna. Jag ser till att skaffa alla papper. Marken är min. Jag kommer äga allt detta guld. Ingen känner till det. Jag har inga konkurrenter. Jag behöver bara se till att det här kommer i min ägo. Då känner jag till hela allting. Men om jag aldrig någonsin då tar dit de maskiner och gräver upp det, så hur ska det kunna göra mig rik? Hur ska det gå till? Alltså jag måste alltså låta, när jag tar emot någonting från Gud, så får jag Guds ord som en karta. Jag får liksom tillgång till hans kunskaper för att jag ska veta vad jag ska fråga efter. Och sen kommer nästa steg. Gå då och hämta henne och låt det få vara inom dig. Då blir det din rikedom och skatt. Det där jag brukar mena med att det går att ha tron som en filosofi. Det går att ha tron som en teori. Och i nyandliga rörelser så brukar man sällan förkasta Bibeln. Man pratar väldigt ofta om en livsstil. Många gånger så hänvisar man till Guds ord, fast man inte uttrycker sig så kanske, men man hämtar några bibelord som passar in i något sammanhang. Men man pratar aldrig om att Jesus är Herre och frälsningen. Det undviker man ständigt. Allt det övriga kan man hålla med på, för det är ganska klokt och vis det som står i Bibeln mycket. De säger ofta, ja, men vi tror att det finns en Gud. Ja, det är många som tror. Vilken Gud tror du på då? Ja. Och vår Gud, han har en son som heter Jesus Kristus. Det finns bara en gudom som har det. Så det är ingen tvekan om vilken Gud vi ska hålla oss till. Han har en son som har kommit ner och vandrat som en människa på denna jord tillsammans med oss, som heter Jesus Kristus. Och han är Messias. Han är räddningen. Han är vägen, sanningen och livet. Det finns ingen annan väg. Om du tänker dig att få leva på ditt liv som att det får vara en väg som leder till himlen. Alla andra vägar leder åt något annat håll. Sen ska vi titta på det här då med vers 9 som jag hade skrivit särskilt. Om du därför med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväxt honom från de döda, ska du bli frälst. Och så ytterligare förtydliganden. Ty med hjärta tror man och blir rättfärdig, med munnen bekänner man och blir frälst. Det är liksom tvåstegsraket i det här. Alltså munnen, när jag uttrycker någonting, det är någonting som tillhör min yttre människa, min kropp. Den biten ska vara med. Men sen pratar också Paulus om den inre människan och dess tillstånd. Hjärtat, i där ligger tron. Det är två grejer. Och det är två steg. Om jag bara liksom med min mun går omkring och bekänner allt möjligt, men aldrig mitt hjärta tror på det jag bekänner, så är det ingenting värt. Finns det inte dessutom i hjärtat, så blir det inte, går det inte hela vägen. Så liksom rent intellektuellt kan jag ju lära mig att säga vad som behöver sägas för att bli accepterad i kristet sammanhang, naturligtvis. Rent intellektuellt. Men det går då sen och rent intellektuellt har i mitt huvud. Finns det också som en tro i mitt hjärta? Då blir det rättfärdigt hos dig. Och då går du hela vägen. då är du fri. Så det är de här två stegen. Det räcker inte bara det här yttre. Det kan vara en bra början. Att man lär sig med sin mun bekänna Kristus. Men det måste få gå lite djupare också än så. För om jag inte liksom verkligen i mitt hjärta tror att Jesus har kommit, så blir det ju lögn i mig om jag går bekänna att han är min herre. Det är självskrivet. Jag kan inte gå och göra bekännelser som jag inte tror på. Just sen ska jag gå och läsa lite ur aposteln Johannes har skrivit. Och aposteln Johannes huvuduppgift i allt han skrev, det var för att hindra avfall. Vi tänker inte så om kärlekens apostel, men han kallas för kärlekens apostel just av det skälet. För det sätt han gjorde det på var nästan alltid att han förstärkte, förtydligade gudomen Jesus. Därför kallas han kärlekens apostel. Han pratade om kärleken så väldigt mycket. Han gick inte så väldigt, väldigt mycket till rätta med den ena rörelsen där och där och hit och dit. Utan det som förledde dem på den tiden, det var ju en hedendom naturligtvis. Rom hade ju hur mycket avgudar som helst. Men de är inte något större problem för en kristen. Vi säger Satan är inget problem för en kristen. Inte går vi till Satan när vi vet att det är Satan. Om vi har rest upp en Athenas staty eller vad det kan vara någonstans, så inte går vi till det, för vi vet ju att det är en avgud. Men i den här tiden så var det ju också det här att lagen ville komma åter. Lagens företrädare ville återinföra lagen bland denna starkt växande kristna rörelse. De höll på att förlora greppet här. Och de representanterna gick Johannes väldigt mycket emot. Sällan hårdhänt, sällan obarmhärtigt, utan bara liksom tala hela tiden om att Jesus är större. Han har gjort allt detta som ni kommer med nu. Vi har blivit fri från lagens bundenhet. Nu lever vi i Kristi frihet och därför så är vi rättfärdig i vad han har gjort för oss. Det är ett signum hos just aposteln Johannes. Jag ska inte ta så väldigt mycket där heller, utan det som är viktigt för oss i det här sammanhanget och i den här tiden. Vad vi som kristna då har på väldigt många olika sätt, många har blivit bedragna, inte alla. Det är inte den värsta katastrof som har hänt hittills, men det är så pass mycket varningstecken så att vi måste börja prata lite om det. Att det är inte rent allting. Det är inte så att allting är från Gud. Vi vet liksom att det finns en rörelse som, av yoga som växer riktigt ordentligt. Nu ska man kalla allting yoga. Bara för att det har blivit liksom ett gångbart. Ja, man tror att namnet säljer. Ja, det är väl ingen kanske. Det kommer så småningom yogabakelse säkert. Jag är säker på hur de ska se ut. Jag vet inte vem det säkert kommer det. För att det är liksom ett trendigt namn. Nu tror inte jag att någon bakelse har någonting med yoga att göra. Utan de sätter liksom ett namn på honom. Och bakaren som gör det är väl bara för att han ska följa med i tiden. Man behöver inte dyrka felaktiga saker. Men det lockar ju folk. Det är ungefär som att vi skriver Jesus överallt så skapar det liksom ett större intresse för Jesus. Det gör de här också. Och det blir efterföljare. För att det är trendigt. Och folk följer trender idag som går i ledband alltså. Och just yoga är en sak då. Sen har du nyandlighet överhuvudtaget. Du har spådomskulter, du har det här med rörelser som ska fråga döda och allting. Vi har det väldigt nära här i det är huset. Det är inte många meter därifrån där det pågår regelbundet då. Så att, men det är inget särskilt. Det är ganska vanligt i Sverige idag. Och vi funderar väldigt mycket på varför försvinner folk från våra kyrkor. Och så tittar vi på verksamheten och så tittar vi, ungdomarna trivs inte här. Och så ska vi sätta igång och ändra allting. Locka dem med konserter och sånt här. Ja, det kanske fungerar. Men är det inte så att det finns annat som håller på att dra folk ifrån Guds kropp? Jo, så är det. Det är andar. Jag pratar inte direkt om besättelse. För ibland när du pratar om andar, då kan man lika gärna säga läror. Eller man kan lika gärna säga tankar. Vissa tankar, byggnader, värderingssystem. Som liksom kommer från en oren källa som vi tycker verkar vara så okej och riktigt. Hur har Gud hjälpt oss med det? Ja, alltså om vi är väldigt, väldigt radikal, då håller vi oss till exakt vad Gud har sagt då. Då blir vi väldigt radikal. Det vågar vi sällan vara idag, för då sticker vi ut lite väl mycket och blir väl obekväm. Men Gud har sagt så att allting som vi ser upp till i denna världen, det avskyr Gud. Tänk det. Och Gud har gjort något så lätt för det. Allting som vi ser till upp till i denna världen, eller som är upphöjt i denna världen, rätta benämningen. Det är precis det som vi nutidsmänniskan tycks sträva efter. Positioner, makt, ära, sexighet, sexappeal. Nu kommer nya trenderna med åklagare. Nu är det snart kriminellt att vara man, och sen blir det kriminellt att vara kvinna. Och, alltså, det börjar på liksom att gå snett allting här. Det blir en väldigt omänsklig miljö om inte en normal människa längre får vara en normal människa. Men det är trender idag som är tuff och hård, och det andar bakom det här. Begripligt. Jag menar, folk är hungrig. Svenska folket är hungrigt efter något riktigt vettigt och verkligt. Och det har funnits i vårt land tidigare, och det var under den tiden när Guds ord såg som något bra. Man pratar om det med en självklarhet, att man uttalar Guds välsignelse över varandra och skolbanan. Det var självklarheten. Men nu har det liksom gått ut läror under lång tid. Det är inte de kristnas fel att det har blivit avfolkat i kyrkorna. Det är många som vill ha det till det, och djävulen vill att vi ska gå någonting och tro så. Så vi redan går och slår på som redan lider av det. Det är inte de kristnas fel. För det har varit en aktivitet från New Age-krafter att avkristna landet. Väldigt metodiskt. Och de har gått in liksom på alla områden som behövs för det. Och det har vi blivit tagen på sängen. Vi kan liksom se hur det har blivit. Men det var inte vårt fel. Så kan vi åtgärda det här? Ja. Naturligtvis kan man det om Gud vill det. Då förändrar ju allting. Men vad tänker man då i ett sånt här läge? Ja, vi kanske ska pröva andarna. Vi kanske ska pröva lärorna. Om någon kommer med några nya idéer nu då, vågar vi pröva ut vad det kan vara? För det är klart att om det ska få något fäste hos mig, så måste det locka mig på något sätt. Det måste vara intressant för mig. Annars, utbudet är enormt. Om jag vill känna mig frustrerad. Och det är lätt att bli frustrerad i kyrkan idag. Om inte ordet får vara Gud själv. För det är Gud själv vi vill ha. Och vi ska inte liksom förringa ordet. Vi ska inte förringa evangeliet. Vi ska inte förringa Jesu Kristi gärning. För det är hela mänsklighetens räddning om de vill ha det. Det är det största som har hänt oss hittills. Vi har inte fått någon bättre gåva av Gud än just Jesus. Gud har skapat hela planeten som vi fick att förvalta. Han skapar naturen underbart, vackert och skönt. Han har sett till att vi har mat och vatten på den här planeten, så det inte behöver saknas någonting. Allt det fick vi helt gratis. Ändå är Jesu korsstöd det största och det finaste som Jesus har givit oss. Och han har givit oss helig ande. Den heliga ande, det är bara en. Och den heliga ande, det är en del av gudomen. Det finns bara en enda helig ande. Och av den anden har vi alla fått en liten del av. Men det är bara en och samma ande. I joerskretsar så är det många andar. Jag ska visa de här bibelställen att Bibeln säger faktiskt så, men man måste se nu. I första Johannesbrevet 4:1 heter det väl då. Pröva andarna.
Mina älskade, tro inte alla andar, utan pröva andarna om de kommer från Gud. Här ser ni första versen direkt här. Tro inte alla andar, det finns alltså många. Utan pröva först om de kommer från Gud. Och det är andarna man ska pröva. Vi går ju väldigt många gånger ut och sätter igång och ska pröva människorna. Och då har vi ett moraliskt mönster eller en fyrkantig bild av hur det ska vara för att vara korrekt. Ja, ja, men ta hit Johannes döparen då och se hur många som blir kvar i rummet. Som levde i öknen, klädd i kamelhår. Och, ja, nej. Men han var den större profeten. Så vi kan inte ha de normerna, utan det är liksom andarna vi ska pröva. Och då kommer förklaringen. Hur många falska profeter har gått ut i världen? Och här går vi i en tankevurpa många gånger. För vi tror liksom att profeter, det är bara sådana som rör sig hos och fristna. Men det är inte vad det här ordet handlar om. För många falska profeter har gått ut i världen. Det handlar alltså om andra läror också. För en profet företräder sin herre. Så även, det går att kalla liksom profeter, islam har profeter, Mohammed. Profeter, de som företräder kraften och guden i den religionssystem man har. Och New Age är också ett religionssystem av många andar. Och de företräder alla de som förespråkar dem. Man kan kalla dem för profet. Jag har gått så långt ibland så att jag flera gånger har sagt att den där personen är absolut USA:s största New Age-profet. Man kan se det i böckerna som skrivs till exempel. Kan inte finnas någon större än den. Men det är ingenting som vi kristna ska lyssna på. För New Age-profet prövar man ju. New Age är lite svårt för de pratar ofta om Gud. Men de pratar aldrig rätt om Jesus. Så de är lätt att pröva. Andarna är lätt att pröva där. Så hur de liksom skriver en bok, det ser man på hur de själva förhåller sig till gudomen Jesus. Det syns i boken. Så från vers 2. Så känner ni igen Guds ande. Varje ande som bekänner att Jesus är Kristus som kommit i köttet, han är från Gud. Och varje ande som inte bekänner Jesus, han är inte från Gud. Det är antikrists ande som ni har hört ska komma och som redan nu är i världen. Ni kära barn är från Gud och har besegrat dem. För han som är i er är större än den som är i världen. De är av världen och därför talar de vad som är av världen och världen lyssnar till dem. Vi tillhör Gud. Den som känner Gud lyssnar till oss. Den som inte är av Gud lyssnar inte till oss. Det är så vi känner igen sanningens ande och villfarelsens ande. Väldigt instruktivt måste jag säga. För det första, hur vet vi om det är Guds ande? Ja, den anden erkänner flera saker. Om vi säger så här nu då, det är ju en människa jag har framför mig. Ska jag pröva anden då? Ja, det ska jag absolut göra. Om man företräder en trosåskådning, en speciell filosofi, speciellt nyandlighet, kommer med någonting sånt, så ska han prövas. Är det någon som säger jag kommer som New Age-profet, då behöver man inte ens pröva dem, för då vet man att det är fel. Men en del lurar in sig, för de har intresse av att komma in på den domän och i den familj som är Guds familj. De vill inte att vi ska få nå Gud. Vi är ett hot mot deras självupphöjelse. Så de kommer att vilja vara hos oss. Och ännu värre, det kan finnas sådana som tillhör Gud som har lockats och intresserats av sånt som inte alls har med Guds ande att göra, så till en mån så att sen börjar de att företräda det. Sådana som vi kanske känner som våra vänner rakt, då blir det svårt, men vi måste ändå göra vad som är rätt, dels för att vi själva ska få stå kvar i tron, men om vi har stå kvar i vår bekännelse och inte viker oss för det som är mörker, så ökar möjligheterna för de som har kommit snett att ha någonstans att komma tillbaka till. Så vi gör det inte bara för vår egen skull, vi gör det inte bara för Guds skull, vi gör det även för att det ska bli lättare och möjligare för de som en gång kom snett att komma tillbaka. Men vi ska se här vad den här anden, när man prövar en ande. Så känner ni igen Guds ande. Och det är alltså varje ande. Då pratar han om olika andar. Alltså, det är bara heliga ande det är frågan om naturligtvis. Alltså här är det frågan om, när du prövar så kan det vara flera personer du ska pröva i sammanhang. Pröva då varje ande var och en för sig, alltså varje person för sig då. För någonting företräds. Varje människa som går någon andlig väg, det finns en ande bakom där. Den anden kommer att bekänna att Jesus är Kristus. När vi säger Jesus så är det Kristus vi pratar om. Och Kristus, det är en del av hans namn. Det är hans gudomlighetsnamn på ett sätt. Och det är alltså Gud själv som har kommit ner i köttet. Alltså han har alltså blivit människa som oss. Den delen av bekännelsen ska finnas hos den anden. Det är inte någon luddig teori i bekännelsen att Gud kanske finns i himlen någonstans. Nej, det är mer verkligt än så. Han har klivit ner. Klivit ner från sin tron. Klivit ner från sin upphöjda position. Från sin fullständiga maktposition. Och gått omkring som en av oss. Han vet hur vi har nu. Det är två steg där. Det ska bekänna att Jesus är Kristus. Och Jesus Kristus har kommit ner som människa. Sen är det också så, det finns det här att i bekännelsen så ska det ligga att man bekänner att Jesus är Herre. Den här biten kan vara ganska, alltså när man prövar. Om du går till en person som spelar falsarium, det händer ju. Och jag har gjort det. Då har jag sett på personen. Jag blir väldigt tveksam om de, när man sett att de, det blir sån oreda i de sammanhang de är. Någonting stämmer inte. Då kommer man till ett samtal. Och rätt för det så slänger man bara ur sig. Är Jesus din Herre? Ja. Men säg det då. Då kan de inte. Då kan hålla med på. Då säger de bara ja. Det är inte så svårt. En del har gått så långt så de kan inte säga att Jesus är Herre. Jag vet inte om det är dåligt eller bra. De orkar inte ljuga hur mycket som helst i varje fall. Och då kan det inte riktigt det. Men sen är det vissa som kan det. Och då kommer nästa steg. Tror du verkligen på det i ditt hjärta? Eller är det bara tomma ord? Är det manipulativa ord för att vi ska liksom hålla till godo med dig? Eller tror du verkligen det i ditt hjärta? Det gör man i ett steg till. Om inte den första bekännelsen finns. Att man, jag bekänner själv. Att Jesus är Herre. Det betyder att han är Herre i mitt liv. Han är Herre i universum. Han är större än allting. Han är större än även mig. Jaget har ingenting att komma med här. Jesus är större. Han är Herre. Han är inte härskare. Han är Herre. Så att Gud, man behöver inte underkasta sig Gud, för han tvingar inte. Men att man underordnar sig den som är störst, det är självklart för en kristen. Så jag underordnar mig gärna min Herre. Hade jag haft en härskare så hade jag tvingats underkasta mig. Det är inte så Gud är. Men jag underordnar mig gärna min Herre. Och då prövar man det liksom, om det är möjligt. Tror den personen verkligen så i sitt hjärta att Jesus är Herre? Okej, prövningen går till så här då. Om du känner till den personen lite och vet lite andra vad personen gör. Alltså när man kommer till kyrkan så är det väl ingen konst att gå omkring och se kristen ut en och en halv, två timmar i veckan. Det klarar de flesta av. Det finns en del som där det rakt är besatt. De klarar inte riktigt undervisningen kring korset och blodet riktigt när det är så hårt. Då. Det brukar synas på något sätt. Men sen har det de som fladdrar och så här och som kanske kan föra in de som är fel. Det är så självklart att när du bekänner Jesus Kristus som Herre, då har du ingen som helst intresse av nyandlighet. Bara intresse, bara liksom att du talar väl om det, betyder att är verkligen Jesus Kristus Herre i ditt hjärta? Är verkligen ditt hjärta rättfärdigt i Kristus? För om det har sån grad av rättfärdighet så att det är Jesu rättfärdighet som bor av oss, i oss, vilket jag har fått som gåva, då finns det ingen som helst godkännande mot mörkrets krafter.
För det förleder oss, det tar bort oss från Gud. Så någonting i oss kommer att reagera mot det. Och en person som tjänar Herren, nu vill jag vara lite mild och säga så här, kommer det någon ny till kyrkan så är det helt okej. Att det är en röra av olika saker inom en som de successivt kommer att få hjälp av Gud att ta itu med. Så det är inte dem jag pratar om. Men det är när man går ut med ordet. Det är när man betjänar kanske Guds folk eller andra med hjälp av Guds ord. Att man står i den tjänsten. Då finns inga som helst möjligheter att kunna bekänna någonting nyandligt eller något annat mörker som något gott. Då är det fel ande hos mig. Det har inte gått igenom tillräckligt. Jag ska inte vara i den tjänsten. Tuffa ord för många Guds tjänare, men så enkelt är det enligt Guds ord. Och jag vill då påminna alla som vill förmedla Guds ord och så att ni måste finna er i att andarna hos er kommer att prövas. Är det så att ni är seriösa i er tjänst så kommer det bara bli jublande glad om ni får ha en omgivning som ifrågasätter er på rätt sätt emellanåt. För ni kan komma fel. Om de ifrågasätter er på rätt sätt, då kanske ni får någonting att tänka efter. Så det är inga fiender. Om du skulle tycka liksom att någon av dina bröder och syster som kommer att påpeka något mörkt hos dig är en fiende. Ja, kära, du går till Jesus då. För det är ingen fiende, det är en vän som vill dig något gott. Han vill ha kvar dig på den väg som ligger till himlen. Som leder till himlen. Det går inte att säga att det är något ont i det. Sen däremot så bör du vara vaksam över dem som kommer som sänder bud för åklagaren. Men det märker du i anden. För du ska pröva deras ande också. Om de kommer liksom i rättfärdighetens namn på något vis så kommer de att prata om något fel du gjorde eller så. Och rycka bort rättfärdigheten eller få dig att få dåligt samvete för någonting som redan är förlåtet. Ja, om du vet att du redan har förlåtits av Gud. Du har bekänt en synd, det förlåtet är klart. Och så kommer någon person att påminna om det. Då är det inte från Gud, för Gud gör inte så. Det som är förlåtet är kastat i glömskans hav. Och sen kommer det också personer som vill förstöra Guds tjänare. Och de kan inte göra det på något annat sätt än att hitta skräp och sen fästa blicken på skräpet. Ja, då kan jag tala om till alla att välkommen, det finns skräp att hitta hos oss alla. Vi kommer ändå pröva er ande. Är det Guds ande eller kommer ni som djävulens åklagarämbete här? Då är det inte här ni ska vara. Gå och gör upp er sak med Gud. Rättfärdigheten är av annan art än att åklagaren ska förvalta den. Och åklagaren, det vill säga djävulen, han behöver minsann inga mer medhjälpare. Så gå till Gud istället. Ni, kära barn, är från Gud och har besegrat dem. Ty han som är i er är större än den som är i världen. Alltså, då kan man ju fundera så här. Hur mycket krig och strid har de här då utfört? De som har fått höra det här som man talar till. Ni mina barn, ni har besegrat dem. Men de har inte krigat någonting överhuvudtaget. Det är tron de har besegrat. För de har låtit rätt herre komma till dem. Och ta sin boning i dem. Så de är segrare. Bara i det. Och då står det så här. Ty han, det ende som bor i er, är större än dem som bor i världen. Så även om de är väldigt, väldigt, väldigt många i världen, så är denna ende som bor i dig så mycket större än allt annat som kan bo i världen. Så du är segrare redan i det faktum att du har tagit emot Jesus och du låter därmed Guds rättfärdighet och hans plan få vara verksam i dig. Så koppla av. Gör inga mastodont andliga prestationer. Det tjänar ingenting till. Du har redan besegrat världen. Och du har ingen aning om det. Det är av nåd. Du fick även det till skänks. Se bara till att du håller dig kvar på vägen. Och är det så att tro att du vill vara lite stridig så där, så kan du ju köra det då. För det är nog tufft ibland. Det är nog tufft ibland. Men det är det som är din strid. Inte liksom förvandla hela planeten. Sånt sköter Gud om.
Alltså, Jesus är så stor så vi har inte ord att beskriva. Och Jesus är så mänsklig så han har gått bland oss. Den som är större än hela universum krympte ner sig till en människa och gick bland oss. Och lät sig plågas och pinas av oss och offrade sig som ett offer för oss. Han som bara ville oss det bästa, han tillät oss att döda honom, trodde vi. Han dog ju på korset. Men det var ju liksom ingången för han för att komma ner i dödsriket och där besegra döden. Och nu är det han som har nycklarna i dödsriket. Så liksom när han hängdes upp på korset och plågades, det var efter Guds plan. Det var dörren som skulle öppnas för att han skulle ner i dödsriket. Så djävulen själv var ju chockad att han hade släppt ner själva livet i dödsriket. Och vad hände i Jesu dödsögonblick? Ja, de döda steg upp i sina gravar och gick omkring. Står det faktiskt skrivet. Så jag tror det är sant. Och jag tror också, för mig är det också fullt logiskt. För är det så att livet kliver ner i dödsriket. Ja, livet är så mycket större. Det finns inte plats för någon död där nere. Så de kommer liksom till liv igen. Och det är också en förebild på hur det kommer att bli en dag. Vi som är döda i Kristus, vi dör aldrig. Vi kommer att leva igen en hel evighet när vi dör i Kristus. Han är stor. Han har gjort allting klart för oss. Alltså även de här moraliska aspekterna som har med rättfärdighet att göra. Det ska få leva hos oss inne i vårt hjärta. Det kan synas i våra handlingar också. Det kan kännas som en Kristusdoft. Alltså är det väldigt fridfull. Alltså när friden kommer över folk. Så att de är bara helt avspända inför Gud. Och bara njuter av Guds närvaro. Då känner man ju nästan där runt omkring dem. Och det är ljuvligt. Om du liksom är stridbar liksom och ska alltid vara på folk och med allt möjligt. Ja, det är inte så behagligt alla gånger. Det är inte Kristus ofta alla gånger heller. Men de här som stillsamt lever. Och du ska veta om att de här ödmjuka. De som lever i Kristus och hans rättfärdighet. Och har det boende inom sig själv. Det är de som en gång ska ta över styret på den här jorden till och med. De som du inte räknar med idag, kära prestationsmänniska. De som du idag ser ner på. De som du tror inte kan eller duger till någonting. Ja, ödmjukare. För om du tänker leva vidare så kommer de en dag att vara de som är herrarna på denna jord. Inte du. Hur många miljoner den är. Hur många är mer du än kan råda över. Så är den lilla stackaren. Som råkar vara ödmjuk. Som kommer att vara kung. Och jag vill vara i det riket. Så får du underordna den en gång. Så håll inte på att trycka ner de svaga. För en dag ska de första. Bli de sista. Och de sista ska bli de första. Jesus är obegripligt stor. Så pröva det för andarna. Det är värt det. Och allting som vill förleda dig som kristen. Det kommer att försöka se kristet ut. Men anden som driver det. Kan aldrig vara någonting annat än Guds ande. Eller antikristande. Så enkelt är det. Och du kan pröva det. Ordet har Gud givet. Och vi har läst öppet nu. Nu är det upp till dig att gå igenom ordet för dig själv. Be över ordet. Låt det sjunka in så att det har något hos dig. För det här kommer du att behöva i framtiden. För Jesus Kristus har dött för dig. Och han vill ha dig hela vägen hem. I Jesu namn. Amen.